det behövs människor som skriver om Indien, som rapporterar och berättar om den fantastiska utveckling som sker och som kommer att påverka i Sverige också.
Snart kommer var fjärde människa i arbetsför ålder att vara indier. Medan andra länder pensionerar sig kliver Indien fram på den världspolitiska scenen och får ökad betydelse, både ekonomiskt och politiskt. Men parallellt med att välståndet ökar och medelklassen växer har det skett en urholkning av demokratin och inskränkningar i yttrandefriheten som väcker en hel del frågetecken. Jonas Hellman är bland mycket annat författare och journalist och är nu aktuell med boken Indien är på väg. Ekonomi, politik och samhällelig förändring som han har skrivit för Timbro förlag. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast, uppskattat Jonas.
Tack, kul att vara här.
Trevligt att ha dig här. Varför skrev du den här boken?
Jag skrev den av två skäl. Det ena är mer rationellt. Att jag inser att Indien är underrapporterat, särskilt i Sverige. Det behövs människor som skriver om Indien, som rapporterar och berättar om den fantastiska utveckling som sker. Och som kommer att påverka i Sverige också. Det andra skälet är mer känslomässigt, att vi bodde ju där i 4 år från 2012 till 2016. Vi såg och upplevde fantastiskt mycket och jag har hela tiden tänkt att jag måste skriva och berätta om det här.
Mm. Just det, och ni bodde där för att din hustru jobbade för Utrikesdepartementet när hon var stationerad där och du jobbade därifrån.
Det stämmer. Mm. Och, vi bodde där och med oss var också våra två barn, Matilda och Måns, som då var i lågstadieåldern.
Spännande. Du börjar i Mumbai, ett kapitel som heter Mina drömmars stad. Mumbai kallades ju Bombay när jag växte upp. Men heter nu alltså Mumbai, som har en enorm tillväxttakt. Slummen är omfattande men också rikedomen. Och i slummen beskriver du hur en slags spontan ordning uppstår, bland annat med omfattande näringsverksamhet. Och eftersom många flyttar från olika delar av landet så präglas Mumbai mindre av vart du kommer ifrån och kanske mer om vart du är på väg. Jag tycker att det låter väldigt hoppfullt.
Ja, man ska absolut inte idealisera slummen. Det är förhållandena där är på många sätt hemska. Men samtidigt är det ju så att människorna som bor i slummen, de kommer någonstans ifrån. Och Mumbai, skälet till att jag använder uttrycket drömmarnas stad, det är ju att det här är en stad dit folk invandrar. Folk invandrar från andra delar av Indien. De kommer dit för att söka lyckan, för att tjäna pengar, för att få det bättre. Så det är ju inte så att slummen i Mumbai befolkas av människor som är utslagna. Utan det befolkas av människor som kommit till Mumbai. De kan ha kommit till Mumbai nyligen. Eller många har ju bott i slummen i flera generationer. Men det är människor som kommit till Mumbai för att söka lyckan och i brist på andra bostäder har de byggt någonting själva eller bosatt sig i någonting som någon annan har byggt i slummen.
Mm. En naturlig process för många länder som tar sig från fattigdom till rikedom. Alltså, du refererar ju till, du kallar den Mina drömmars stad precis som Fogelströms böcker, och när man då skildrar personerna i den så flyttar de till Stockholm. Det är ju fattigt och de bor trångt och det är smutsigt och inte så angenämt. Men på ett par generationer så blir de liksom medelklassen också.
Ja, det här är ju ett mönster som återfinns i megastäder runt om i världen. Och vi flyttar ju till Mumbai från New York och jag tycker det finns många paralleller där. Men New York var ju kanske så i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet att det var många invandrare, det var irländare och svenskar och alla möjliga som kom dit för att söka lyckan, få en bättre tillvaro. I början så bodde man erbarmligt och så är det i Mumbai.
Mm. Den här spontana ordningen du beskriver som uppstår där, det är liksom som en egen, slummen blir små egna områden med en egen logik.
Där är vi, som brukar utpekas som det största området, har ju en miljon invånare. Och det finns 2000, pratar man om, slumområden i Mumbai. Ja, alltså från början så var ju det ett område som låg utanför stan. Mm. För stan, stadskärnan var i det som är nu i South Bombay, södra Mumbai. Och det var ju då människor som inte liksom fick plats inne i stan. Och då byggde man det här bara på mark som ingen gjorde anspråk på i, som stod ledig. Och sen har de här områdena blivit etablerade. Och sen, även om myndigheterna har planer gör försök att riva och ta bort och sådär, så funkar inte det riktigt. För var ska alla de här människorna ta vägen?
Mm. Men det pågår i de här områdena omfattande liksom handel och man säljer varor och tjänster till varandra.
Precis, precis. Alltså det blir som en ekonomi i ekonomin. Mm. Och där är det ju liksom butiker och företag och när man kommer till Mumbai, och det finns ju till och med guidade turer i slummen, och då, det man brukar få se då när man går en guidad tur är ju just de här delarna där det är massa småföretag. Mm. Och då guiderna betalar ju som regel de här företagarna för att få gå runt där, och kanske betalar man någon slumlord också, vad vet jag.
Ja, entreprenöriellt.
Ja, just det, precis. Sen kan man ju, jag har ju vänner som bor i slummen i Mumbai, och de hälsar ju på i bostadskvarteren.
Men det är allt från sån här liksom klädtillverkning till de packar liksom paket för vidare sändning över hela jordklotet och så. Det finns massa små näringsidkare där liksom som är entreprenörer. Men sen kommer ni in på ett av problemen, och du beskriver det ju människor från hela Indien, och Indien är ju enormt stort, liksom 1,4 miljarder invånare, och landet är ju oerhört diversifierat både kulturellt och språkligt. Ja. Men det här blir då en smältdegel där folk bor. Ja. Men man beblandar sig inte så mycket mellan olika folkgrupper, om jag förstår det.
Nej, det är väl samma mönster som finns runt om i världen. Att man, alltså invandring fungerar ju så till alla länder. Att folk tenderar att bosätta sig med samma liksom grupp. Där man, och det har ju att göra med att man känner folk. Ja. Och att man pratar samma språk.
Och samma traditioner.
Ja, just det, och det är där man har en förmåga att ta sig fram. Mm. Man tar ju som hjälp av de andra i samma folkgrupp som kommit dit redan. Ja. Så det är så det fungerar. Och är man liksom från Tamil Nadu, då bor man i ett område där andra människor från Tamil Nadu bor. Och då har man ett gemensamt språk. Man gifter sig inom den gruppen. Mm. Så fungerar det ofta. Mm. Sen finns det ju väldigt religionsmässigt är det ganska tydligt indelat i att vi har muslimska delar av slummen och vi har hinduiska delar av slummen. Mm.
Precis som i Mumbai, eller precis som i Stockholm, så har Mumbai och Sverige, kanske framförallt Stockholm och Göteborg och Malmö, så är hyresregleringen ett problem. Vad får det här för konsekvenser?
Ja, det får ju konsekvensen att det finns hyresreglerade bostäder i Mumbai med låga hyror. De är väldigt svåra att få någon bostad i.
Man kan som i Stockholm.
Ja, man kan i princip inte få det. Och så det gör att folk som flyttar in inte kan bo där. Utan istället så bor man i slummen där man betalar mer ofta. Och sen leder det ju också till konsekvensen att de här husen inte renoveras.
Mm. Det påminner ju precis som alla reglerade marknader som i Stockholm. Ja. I boken skriver också att Indiens demografi gör nästan omöjligt för dem att inte bli en ekonomisk supermakt. Mm. Hur kommer det sig?
Ja, det har ju att göra med, alltså en väldigt viktig faktor i befolkningsutvecklingen. Och Indien har, som du nämnde, 1,4 miljarder invånare. Befolkningen fortsätter öka i Indien. Men gör det egentligen inte längre i kraft av att man föder fler barn per kvinna än vad vi gör i västvärlden. Utan det är ungefär som i Sverige nu för tiden. Mm. Men det är ganska nyligen det blivit så. Men man har en väldigt, i dagsläget har man en väldigt ung befolkning. Så medianåldern i Indien är 29 år. I Kina är medianåldern 40 år. Här i Sverige är medianåldern 41 år. Och det innebär ju att alltså konkret är det ju så att Indien har ett antal decennier framför sig då man kommer att ha en väldigt stor befolkning i arbetsför ålder. Det är precis som du nämnde att var fjärde invånare på jorden i arbetsför ålder kommer att vara indier. Och det visar liksom ekonomisk erfarenhet, statistiker i historien att när man har det liksom demografiska momentumet så har det betydelse. Självklart är det inte det enda som har betydelse och självklart måste andra saker också spela in. Det är ju otroligt viktigt att alla de här unga människorna har jobb.
Ja. Ja, och vettig utbildning, för innan man utlokaliserar först call center så idag sker ju en hel del, så inte minst programmering och det, så det finns en ganska stor del av den indiska ekonomin som är ganska avancerad. Men det börjar uppkomma brister i utbildningssystemet, framförallt i den högre utbildningen, man förstår dig rätt.
Ja, börja, det har väl
alltid funnits kanske.
Ja, just det är väl inget nytt fenomen, men alltså... Om vi börjar längre ner så man har ju, det är obligatoriskt att gå i skolan i Indien, men kvaliteten kan variera väldigt mycket. Och det finns ju absolut skolor som inte alls lever upp till måtten och där lärarna knappt dyker upp och så vidare. Och det finns fenomenet att väldigt många föräldrar sätter sina barn i privatskolor och betalar extra utbildning och så som det är i stora delar av Asien. Man ser utbildning som viktigt. Och om vi tittar högre utbildningen så finns det båda delarna. Va? Det finns både de här tekniska högskolorna, tekniska universiteten som finns runt över landet och som håller väldigt hög standard och hög internationell standard också, erkända och där de här cheferna på de stora techföretagen, globala techföretagen, flera stycken av dem är ju indier och de kommer ofta den bakgrunden. Mm. Men sen finns det också högre utbildning som inte alls håller måttet på det sättet.
Mm. Men Indien har ju de senaste decennierna varit allt annat än ekonomiskt framstående. 1987 var Indiens och Kinas ekonomi lika stora och idag är Kinas 5 gånger större. Hur kommer det sig?
Ja, nej men låt mig backa bandet där och säga så här. Indien blev då självständigt 1947.
Ja.
Självständigt från Storbritannien. Innan var det man ju en brittisk koloni.
Mm.
Efter självständigheten så valde man en, skulle jag säga, olycklig ekonomisk väg. Präglad av tidens anda. Det fanns ju olika stora män, politiker på den här tiden. Dels fanns det ju Gandhi. Alltså Mahatma Gandhi. Och han var ju väldigt mycket präglad av idéer om självförsörjning. Och att man skulle göra sin egna kläder och den typen av saker. Så han var ju liksom mycket inspirerad av de idéerna. Sen var det då hans, hur ska man säga, efterträdare eller parallellperson Nehru.
Ja.
Som ju då blev Indiens premiärminister. Och Nehru tyckte inte samma saker som Gandhi. Utan de förenades i kravet på självständighet. Men han var ju mer inspirerad av fabiansk socialism. Och så de satsade ju på planekonomi. Och det fanns en hel del inspiration från Sovjetunionen.
Och det gick som du brukar?
Ja, nej men det gjorde det, va? Att de satsade då på, skulle satsa på tung industri. Igen så fick jordbruket, som landet var en jordbruksekonomi i stor utsträckning, fick väldigt mycket stryk. Och den här industrisatsningarna var olönsamma. Och faktum var att Indien under de första decennierna hade en väldigt låg ekonomisk utveckling. Så det är här vi har den här bilden av det fattiga Indien som står och stampar med en väldigt stor befolkning. Man hade en växande befolkning och nästan ingen ekonomisk tillväxt alls. På 70-talet så var det en ekonom som myntade begreppet hinduisk tillväxttakt.
Och den är inte åtråvärd.
Ja, nej, det var att det nästan inte utvecklades alls.
Men du skriver att mellan 65 och 85 så hade man en tillväxttakt på 0,3% per år.
Ja, just det, precis. Och har man då en växande befolkning så är inte det någon...
Det är inte optimalt.
Det är inte optimalt, nej. Och jag kan säga de här planekonomiska idéerna, så här, det blev ju ännu värre när Indira Gandhi tog över. Och de skulle förstatliga banker och sådär. Men... sen ändrades tidsandan, får man väl säga. Det var inte bara i Indien utan i världen i övrigt också på 80-talet. Då man började med en del reformåtgärder. Men det gick ändå tämligen illa. Och i slutet av 80-talet så stod man inför en akut ekonomisk krissituation. Där man kunde inte betala sina räkningar längre. Och man tvingades under ganska förnedrande former att ta nödlån och skickade då liksom guld som säkerhet till både London och Schweiz.
Ja, det var enorma flygtransporter, va?
Ja, just det, precis. Och för att få lån. Och så gjorde man då ekonomiska reformer. Och det var ju då Manmohan Singh. Som sen blev premiärminister, han var då finansminister. Sik, utbildad i Oxford. Han var ju, hade ju då liksom en mer västerländsk syn på ekonomin. Och Rao var premiärminister. Så de gjorde då i början av 90-talet omfattande ekonomiska reformer och öppnade upp ekonomin. Och faktum är att Indien sedan dess har haft en tillväxttakt på sådär 6-7% per år i snitt. Pandemin här om året var riktigt rejält tapp. Men man har legat på den takten. Och sen är det ju det att Kina reformerade ju sin ekonomi också. Och de hade ju på ett annat sätt än någon form av centralstatlig styrning, pekar man hela armen, strategien. Indien som ju är en, hur ska man säga, dynamisk demokrati där det kan ofta uppfattas som svårt att få saker uträttade. Så att Kina fick ju ändå en snabbare ekonomisk utvecklingstakt och då, så det stämmer ju som du säger att i slutet av 80-talet, 87, där så låg Kina och Indien på ungefär samma nivå och sen sprang helt enkelt Kina ifrån Indien. Indien hade också en ekonomisk utveckling men inte lika snabb som Kina. Och idag så har ju Kina kommit på en helt annan ekonomisk nivå än Indien. Men det som händer nu är ju att det har stannat i Kina.
Ja.
Och flera faktorer talar ju för att det kommer gå trögt för Kina framöver. Inte minst demografin då. Alltså Kina hade den här gynnsamma demografin. Det var ju någonting de hade på 90-talet. Men sen har ju ettbarnspolitiken gjort att de har ju kommit ha minskande befolkning.
Och det kommer bli stora problem. Och som en följd av det och ekonomiska misstag så har man nu en bostadsmarknad eller en fastighetsmarknad som ser ganska risig ut. Och
ja.
Kina står inför ganska stora utmaningar framöver.
Ja, nej, men mycket talar för att det finns reella bubblor i den kinesiska ekonomin. Sen är det ju så att Indien då är ett annat ekonomiskt läge och det är ju inte bara demografin. Sen påverkar ju också att eftersom det går sämre för Kina och Kina också har valt en mer, hur ska man säga, auktoritär, icke-demokratisk linje. Och de här faktorerna gör ju också att många företag nu blickar på mot Indien istället för vad kan vi, det kanske är, ja,
det
bättre, att, ja, just det, liksom bättre att satsa i Indien. Och, jag menar, nu finns världens största fabrik för mobiltelefoner finns i Indien och så att företagen investerar i Indien, satsar där och det gör de både av skälet att de vill komma åt den indiska marknaden för det är ju
den är stor
och viktig och medelklassen växer och efterfrågar massor med varor. Men man gör det ju också med tanke på att man kanske kan bedriva produktion i Indien för försäljning i regionen.
Ja, och flera utländska företag startar i Indien och har produktion där för att anpassas till den indiska marknaden, om jag förstår dig rätt.
Ja, nej, men så är det. Att det är ju både så att regimen i Indien regeringen i Indien ställer ju krav på att ska du komma åt den, de har ju ganska protektionistisk syn på handel. Och de ställer ju krav på att man ska vara i, så här, Modi som är premiärminister, han har ju sin kampanj som han började direkt när han tillträdde, som heter Make in India. Och den är ju en uppmaning till utländska företag att flytta er produktion till Indien. Och det är genom att ha produktion i Indien som ni kommer in på den indiska marknaden. Mm. Det är hans budskap.
Ja. Ja, och man gör små billiga bilar till exempel. Alltså, Suzuki gör specialbilar anpassade för Indien och sådär.
Ja, så är det. Att erfarenheten av den indiska marknaden är att man behöver göra en hel del anpassningar efter de behov som finns. Och folk har ju mindre pengar att köpa saker för. Mm. Mm. Men samtidigt som det kan lätt låta sig ha alla indiska mindre bilar, men sen är det ju också så att när de får mer pengar så vill de gärna ha en större bil och så vidare.
Då vill de inte ha Suzuki längre. Ja, och det är ju intressant, det är slående, för Sverige gör ju också stora reformer liksom från 80-talet, 90-talet och framåt, och skjuter ju också igång sin tillväxt, vår tillväxt, men från mycket, mycket högre nivåer. Så man ser ju att reformer fungerar. Och med ökad tillväxt har också fattigdomen minskat rejält. Under stora delar av 2000-talet så har tillväxttakten, som du sa, legat mellan 6-8% per år, och fattigdomen har minskat från 55-16%. 415 miljoner indier lyfts ur fattigdom på bara 15 år. Det här är fantastiska siffror. Det här är, jag fick ett sånt Johan Norberg ögonblick när jag läste, eller Johan Norberg moment var det heter då, när jag läste det här. Alltså det är så fantastiskt att så många färre, även om Indien fortfarande har problem med fattigdom, så är det nästan en halv miljard människor som på 15 år har tagit sig fattigdom. Det är ju magnifikt.
Och tittar vi på prognoserna framåt så kommer du fortsätta i den riktningen. Ja. Och alltså det är ju förstås, Indien är ett land med stora ekonomiska skillnader, men det som prognoserna framåt pekar mot är ju liksom, gruppen superrika kommer växa. Ja. Medelklassen kommer växa ännu mer, och hela den här gruppen som man idag kallar för striving medelklass, människor som liksom strävar mot att bli någon form av, den som är den största gruppen, de kommer växa, och gruppen riktigt fattiga kommer att krympa ytterligare. Även om, som sagt, man ska ju inte liksom underskatta det problemet. Det finns fortfarande många i Indien som är riktigt fattiga. Ja. Men inte alls på samma sätt som det var på 80-talet eller 70-talet.
Nej, men det är fantastiskt. Men det finns också problem, till exempel inflationen. Så nämnde du protektionismen som ett stort problem. Och sen så är det rätt bökigt ändå att driva företag. Det finns något som kallas license rai.
Om inflationen, tänkte på, Economist har ju i den här veckan en särskild special report om Indien, och de tar ju upp det här med inflationen, att det har ändå blivit bättre. De har fortfarande inflation, men det är ändå stabilt, den är stabilare och det är mer under kontroll om vi jämför med hur det såg ut för 10 år sedan. Mm. License Raj, det är ju då ett smeknamn som Indien har hittat på, som byggde på det mer formellt etablerade uttrycket British Raj, som var alltså britternas alla regler för hur de styrde den indiska ekonomin. Det är inte så att den indiska ekonomin under det brittiska styret var någon fri marknadsekonomi, utan britterna styrde med ganska hårda nypor. Och British Raj innebar massor med begränsningar i vad man fick göra och inte göra. Och sen införde ju då Indien planekonomisk modell, och den planekonomin innebar att hela ekonomin var oerhört stelt reglerad på alla möjliga sätt. Det som man säger, att liksom, om du var företagare, du behövde tillstånd, licens om du ska utöka verksamheten, du behöver licens om du ska minska verksamheten, du behöver licens om du ska ändra personalstyrkan.
Det låter som Frankrike.
Ja, just det, liksom allting. Och då myntar man det här begreppet license raj. Som, jag menar, det finns fortfarande en massa regleringar, inte minst på arbetsmarknaden, och detta är ett av skälen till att det är svårt, företagen tycker det är svårt med etablera industriproduktion i Indien, för det är svårt att ändra personalstyrkan. Så det är ju liksom...
Finns det en insikt om det här, att man behöver göra någonting åt det? Eller?
Ja, det finns ändå det att Modi-regeringen har ju då sagt att den ska göra åtgärder det här. Så det har lagts fram förslag och sådär. Och sen så har man inte gjort det före valet, men det kanske blir efter valet.
Mm. Ja, vi får se. Det här är ändå Skattebetalarnas podcast. Du skriver i boken om begreppet en nation, en skatt. Vad innebär det?
Ja, det är Modi som gör en stor poäng av en nation, en skatt. Det var ju så att tidigare så hade man olika moms i olika delstater. Och det menar jag inte bara olika moms på olika varor. Det har man fortfarande. Men man hade olika delstater dessutom. Så att tänk Indien som ett Europa där man har massor med olika skattenivåer. Det här ledde ju då till att när vi bodde där, så var det ju, kunde man se när man passerade en gräns, delstatsgräns, att det var långa, långa köer med lastbilar som stod där. Och de kunde stå och vänta flera dagar på att komma förbi de här gränskontrollerna till delstaten, för de skulle registrera alla papper och då att liksom skattedeklarationer och så. Men man hade talat då, länge har man talat om i Indien då, att man borde göra en reform där man harmoniserade det här GST, alltså den här momsen. Och det diskuterade redan Manmohan Singh, var inne på det när han var premiärminister. Då mötte det en, politik är ju ofta så att man gillar ett förslag om man själv lägger fram det, men om de andra lägger fram det så gillar man inte det. Så att de lyckades inte driva igenom det heller. Och bland annat Modi var som chefsminister i Gujarat var en stark motståndare till det här idén. Mm. eller inte idén, säger han inte, men i varje fall förslaget. Men sen när han blev premiärminister så var det en av de sakerna han ändå ganska snabbt lyckades driva igenom. Och det har ju varit bra. Mm. Så att nu har han lyckades driva igenom reformen. Delvis mot kongresspartiets vilja då, för du bytte positionerna. Men, och, så nu har de en enhetlig moms mellan delstaterna. Dock inte mellan olika varor, utan det finns massor med olika skattenivåer för olika typer av varor fortfarande.
Ja, just det. Och så här, skattekonkurrens kan ju vara bra, men det kan ju också leda till byråkratiska hinder mellan då delstater, jag förstår. Indien Utbänker skriver då, mer av en växande tjänstesektor än industri. Varför är det så? Varför är tjänstesektorn på så stark tillväxt?
Ja, alltså det här, för det första kanske man ska fråga, varför inte industrisektorn vuxit på det sätt som den har gjort i Kina, Vietnam, Bangladesh? Och som den tidigare gjorde i Japan, Sydkorea. Det är, alltså många av de här länderna som gjort de här välståndsresorna, de har ju gått en väg som varit att man har haft en stor jordbruksekonomi och sen har det då etablerats industrier och så har folk kunnat jobba i industrin och så har man kunnat få en högre inkomst. Och sen efter det har liksom tjänstesektorn vuxit till sig. Indien har inte riktigt gått den resan. Modi vill att Indien ska gå den resan och han tror att det är nödvändigt att man gör det. Och det är väl, anser väl många ekonomer också, att liksom alla de här fattiga människorna på jordbruket, de behöver liksom, Indien behöver en växande industrisektor för att de ska kunna få jobb och därmed få högre löner. Men det har varit svårt för industrisektorn att växa i Indien. Ett skäl är de här arbetsmarknadslagarna. Jag nämnde att företagen är tveksamma till att anställa människor i industrisektorn. Andra saker har varit dålig infrastruktur, dålig elförsörjning och olika liksom, tillståndsprocesser och sånt där. Och då har det varit lättare att starta tjänsteverksamheter. Så att Indien har ju blivit ett land där man har väldigt mycket outsourcing från Och det finns stora liksom, konsultföretag och IT-jättar och så här som har Indien som någon så här back office. Och
det beror på att många pratar engelska
alltså,
också.
För det finns ändå en betydande grupp i Indien som pratar engelska och som har en ganska hög utbildning och som är ingenjörer, som är IT-tekniker. Så den, man har ju anställt den gruppen i sådana här företag. Och grejen är att om du bedriver en IT-verksamhet, det är inte alls lika komplicerat som att starta en industri. För det första omfattas de i Indien inte av samma arbetsmarknadslagar. Mm. Och sen är det också så att ja, men har du en industri, då måste du verkligen ha tillförlitlig elförsörjning. Om du driver en IT-verksamhet, då kan du ha ett dieselaggregat i källaren som du drar igång när strömmen går.
Ja. Och du behöver inte investera i lika liksom, stora, tunga maskiner och sånt där.
Nej, och liksom att vägarna är lite dåliga och du lider heller inte av handelshinder, utan de här, delvis är det ju så att när man hittar på alla de här lagarna, det var ju då på den här License Raj-tiden, då gjorde man ju det med utgångspunkt från tung industri. Det fanns ju inte, den här tjänstesektorn existerar ju inte, så den existerar inte heller i lagstiftningen, så den omfattas inte av de lagarna, och därmed så är det bekymmersfritt.
Och du skapar utlopp för det entreprenöriella drivet finns i därmed i större, eller det finns större, lättare att få utlopp för den i tjänstesektorn.
Ja, precis. Och jag skriver också i boken om det entreprenöriella drivet i Indien som är väldigt stort. Det omfattar förstås inte alla 1,4 miljarder men liksom kulturellt sett så är det en ekonomi, alltså indierna är väldigt företagsamma. De har hittat sätt att lösa saker.
Mm. Och vad beror det på?
Ja, det är en bra fråga, men jag menar, sannolikt är det ju så att man har levt i en tillvaro där ingen annan löser problemen åt sig, utan man har därför hittat liksom, sätt att köra slalom i systemet och ta sig fram. Mm. Det gäller inte alla människor, men det finns självklart väldigt många drivna entreprenörer i Indien, och det startas mycket, det är startup-företag och unicorns och det är unicorns som startar i Indien, men det är också fascinerande att se hur många unicorns drivna av Indien som startar i USA. Mm. Det är lika många unicorns som startas av Indien som startar i USA som startar i Indien.
Ja, det är fascinerande.
Och titta på alla de här stora globala techföretagen med bas i Silicon Valley. Flera av dem leds ju idag av indier. Mm. Och då pratar jag inte om indier som är liksom andra generationens invandrare, utan de är födda i Hyderabad eller Madurai, och de är första generationens invandrare. Mm. Indierna är det här är ju intressant, för det kommer in lite grann på frågan hur påverkar det här oss då? Alltså Indien är ju det land i världen som har den största diasporan, alltså största befolkningen som bor utanför landet. Den största gruppen av dem är bor i USA, det är 3 miljoner. Och den här gruppen indier i USA är ju oerhört framgångsrik. De har en medelinkomst som är långt över.
Medelamerikanen.
Ja, medelamerikanen. Mm.
Och vi har ganska många indier som kommer hit till Sverige också.
Nu är det det. Mm. Så att det är till och med så att indierna idag är den största enskilda invandrargruppen de senaste åren. De kommer ju inte för att de är flyktingar, utan de kommer för att de är arbetskraftsinvandring. Mm. Det är ofta IT-tekniker som anställs av techbolagen, ingenjörer. Finns en del studenter och sådär också. Mm.
Ja, intressant. Samtidigt, du har ju många positiva faktorer här, men samtidigt har man problem med liksom jämställdhet, rasism, religiös intolerans. Vad är det som gör att framtiden ändå är ljus? Får man bukt med de här problemen?
Ja, det är inga lätta frågor. För det första, jag förstår att det är lätt, när jag skriver så här, Indien är på väg och berättar om den positiva utveckling som sker. Det är klart det är lätt att det blir på något sätt att man förringar problem. Och det vill jag inte göra. Det finns, allt det du nämnde finns ju. Det är ju stora liksom, problem med jämställdhet och så vidare. På många av punkterna går man ändå i rätt
riktning.
Ja. Ja,
och det här är inte nya problem, utan det är gamla problem som kanske försvinner med, eller försvinner men åtminstone minskar med ökad liksom, tillväxt och välstånd.
Ja, alltså ta jämställdhet, då är det väl lite mer komplext. Alltså, Indien har en ganska låg kvinnlig förvärvsfrekvens. Det är 25% ungefär av kvinnorna som arbetar. Och där har det ju i och för sig varit så att när välståndet ökat så har många valt att deras fru ska vara hemma istället för att arbeta. Och det är ju en, liksom en kulturellt betingat val. Jag tror att det är så indiska regeringen också ser på saken, att man behöver ju se till att alla de här människorna som finns i Indien gör, alltså kommer ut på arbetsmarknaden, arbetar. Det är ju, det är synd att inte utnyttja den stora potential som finns. Som man gör ju åtgärder för att utnyttja potentialen bättre. Och det är absolut så att utbildningen, kvinnors utbildning har förbättrats i Indien.
Jag hoppas det. Du ställer också frågan i boken om Indien fortfarande är en demokrati.
Ja.
Hur lyder det svaret? Och kan du kort, vi kommer inte hinna gå in så mycket på de politiska, du har skrivit ganska omfattande om dels den historiska bakgrunden och också till Modis framgångar nu, och får se om han får förnyat förtroende efter det här valet. Men det rekommenderar jag lyssnarna att läsa själva i boken. Men är Indien fortfarande en demokrati?
Ja, alltså det beror ju på vilka mått du använder. Indien är ju fortfarande en demokrati i bemärkelsen att de nu genomför ett val, det största hittills i världshistorien, med 968 miljoner röstberättigade. Och tidigare val har ungefär 70% av befolkningen röstat. De kommer att rösta på olika partier. Jag tror Modi kommer sitta kvar. Det parti han företräder heter BJP, och de bygger på en hindu-nationalistisk ideologi. De kommer med all sannolikhet att bli det största partiet, men de kommer inte att ha någon det är inte så att en majoritet kommer att rösta på BJP. De kommer på grund av att Indien har ett valsystem som mycket liknar det brittiska valsystemet med enmansvalkretsar, att få många mandat i parlamentet. Så i senaste valet så fick BJP 36% av rösterna, men man fick en egen majoritet i parlamentet. Och det är mycket möjligt man får det här valet också. Och får man inte en egen majoritet så får man nog med all sannolikhet en majoritet tillsammans med sina olika 32 allianspartier man har. För det finns väldigt många partier i Indien. Och de flesta i Indien röstar ju på ett regionalt parti eller ett parti som företräder deras folkgrupp och så vidare. Så att det sitter väldigt många partier i parlamentet, och i många delstater så är det olika regionala partier som styr, som inte finns representerade på den nationella nivån. De kan fortfarande ha ett antal parlamentariker i parlamentet från den regionen. Men politiken i Indien handlar mycket om att sy ihop de här olika partierna. Det blir lite som faktiskt... valsystemet är ju då ganska likt det brittiska, och det som de har valet nu, det är ju val till brittiska eller till indiska underhuset, Lok Sabha, som är precis som det brittiska underhuset, de som bestämmer vem som blir premiärminister. Så det är det som försiggår. Men tittar man liksom på partisplittringen i det här, så liknar det ju mer Europaparlamentsvalet. Ja. Att det finns massor med olika partier som...
Och du har regionala intressen att ta hänsyn till. Och så det är inte lätt.
Det är regionala intressen, det är religiösa intressen, det är kastintressen, det är ideologi.
Ja, spännande. Vi hoppas väl att de håller sig på demokratins väg då, men ja, även om det finns saker som talar
emot. Jag skulle säga, det är ju liksom demokrati bemärkelse man röstar. Det som det framför allt varit kritik av, berättigad kritik, det är ju hur yttrandefriheten har inskränkts. Och att det finns drag av, hos Modi, absolut drag av maktfullkomlighet. Och där man tänker sig att en så stark politiker som är så framgångsrik och har så... jag menar, stor sannolikhet att vinna valet. Man tycker att han kunde vara lite generösare. Mm. Han kunde ju faktiskt kosta på sig att respektera yttrandefriheten och tåla lite kritik.
Mm. Det kan man hoppas. Han har ju lite dragen av honom också, att han är ogift nu och lite sån här, han jobbar bara för landet, han har inga andra intressen och sån här. Det är ju sån här bild av en ledare som man inte känner, som inte brukar kännetecknas av demokratiska ledare, utan snarare andra typer av ledare.
Nej, men det är en väldigt speciell, han är en väldigt speciell ledare. Du säger ogift och så här. Det finns ju en historia om, ja, om hans barn, att han blev de, är de gifta eller inte, men han, det var ju ett kontrakt om barnäktenskap som skrevs i 3-årsåldern.
Ja.
Men jag menar, han har inte...
Ja, han ligger väl inte tillsammans med sin fru?
Nej, just det, precis. Precis, utan han, och han gör en poäng av att han är, att han bara jobbar för landet och jobbar dygnet runt i princip. Och han är ju fantastisk i sin, i sin kommunikativ förmåga, alltså en kommunikativ naturbegåvning, och han syns i alla kanaler, på affischer överallt, och har ett eget radioprogram där han pratar med folket. Och, ja.
Ja, och lite, beskriver 4 olika personligheter som präglas, beroende på vad han gör, så är han liksom 4 olika typer av personer.
Ja, just det, det är en beskrivning som jag tagit från, inte själv, utan en norsk statsvetare som tagit den, att han liksom intar olika karaktärer, som den som vaktar över landet och den som tar hand om ekonomin och så vidare.
Mm. Ja, det är mycket intressant. Och din bok innehåller ju så mycket mer än det vi har hunnit prata om idag, som jag nämnde då, inte minst de här delarna om den politiska utvecklingen. Men jag hoppas det här är en bra introduktion till din alldeles utmärkta bok, Jonas. Stort tack för att du har skrivit den, och stort tack för att du kom hit idag för att prata om den.
Tack för att jag fick vara med.
Jättetrevligt. Kul, vart finns din bok att få tag på?
Den är jättelätt att beställa via nätet. Alla som säljer böcker via nätet säljer den där. Sen finns den hos bokhandlarna också. Men den tenderar att finnas mer hos välsorterade bokhandlare än hos alla bokhandlare.
Jag skäms lite, jag nöp sista exet här, eftersom jag hade lite bråttom att få tag på den, så nöp jag sista exet här i en lokal boklåda.
Ja, och jag tror att den kommer att finnas kvar ett tag.
Nej, men, och så att det lättast är att beställa den på nätet helt enkelt. Stort tack Jonas, trevligt att ha dig här. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi jobbar för låg och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan, och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden får du gärna ge oss ett högt betyg i din app, och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter, så stöder du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se/bli-medlem. Till nästa vecka, ha det så bra.